Vi är denna vecka sponsrade av våra vänner på K-Rauta. Våryran börjar lida mot sitt slut, men Thomas, det är väl ingen anledning för att trappa ner?
Nej, fan, jag har precis blivit medlem i K-Rauta Plus här efter ditt budskap förra gången. Jag känner att jag är inne i K-Rautas värme. Det känns bra att vara med i K-Rauta Plus. Bara att vara en del av K-Rauta, den innersta kretsen, känner jag lite grann. Eller hur, Gusten?
Ja.
Det är vi som är plusmedlemmar. Det är vi som är K-Rauta. När det är våryra på K-Rauta, ja, då finns det hur mycket bra priser som helst. Gå in i ditt närmaste varuhus. Uppsök webben. Fixa din altan, fixa din uteplats, se till att verkligen piffa till allting nu inför sommarens mästerskap, inför en fantastisk period, den bästa perioden vi har, sommaren.
Våryra kan ju vara lite så här rörigt som begrepp, och det är ju precis vad det är, för att det innefattar så mycket som hänger ihop med den här årstiden. Det är just nu kanonpriser på bland annat naturgödsel, gräsklippare, skruvdragare, högtryckstvättar, grillar. Ja, men allt du kan tänka dig behövas till uteplatsen, solstolar.
Jag lägger mig platt, Gugge.
Gå in på korauta.se eller besök deras varuhus. Gör det nu, skynda och fynda innan maj tar slut, för det är då våryran tar slut. Det är väl jävligt dumt att missa våryran.
Ja, det kan man inte göra. In på K-Rauta, varuhus eller webben. Det är bara att köra. Vi säger kitos, K-Rauta.
Kitos. Hjärtligt välkommen ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 24 maj och nästa säsong så spelar Werder Bremen i Zweite Bundesliga.
Fuck Bremen!
Ja, kan man starta Elitloppsveckan på bättre sätt?
Nej, det är fan tveksamt. Underbara jävla nyheter igår, och det var ju kaos. De fick ju smugglas ut, spelarna, såg jag.
Det var väl i lördags, va?
Ja, i lördags. Jag såg bara rubrikerna igår.
Mm. Så har ju Brattvyrstrunkarna tävlat om vem som är mest peppad på Zweite nästa säsong. Man är inte ett dugg peppad på Zweite Bundesliga nästa säsong.
För att det blir nordderby mellan HSV.
Och... men kommer du ihåg för typ, vad kan det vara, 6-7-8 år sedan när det var någon slags superettans säsong med, det var både Helsingborg och det var Bayern och det, alltså Halmstad, och man kände liksom,
nu
alltså,
jävlar, ska
vissa ville få det till att superettan är hetare än allsvenskan.
Ingen kolla.
Aldrig någonsin har Superettan varit hetare än Allsvenskan. Nej. Precis som att Zweite Bundesliga aldrig har varit hetare än Bundesliga. Men det var det då tyskgänget landade i lördagskväll. När man då började rabbla upp att nu är Hamburg där, nu är Schalke där, nu är Bremen där. Alltså, ja. Men det är fortfarande Zweite Bundesliga.
Det är fortfarande Zweite, och de ska möta alla de här skitlagen, och så möts de i en match. Eventuellt så blir den då lite intressant, men i övrigt så kommer ingen kolla. Vad händer med Ludde nu då?
Augustinsson?
Ja.
Ja du, det blir ju en ruskigt spännande första presskonferens från Janne i morgon, va? När landslaget samlas i Båstad och han ska försöka plocka ihop skärvorna av det lag som har kanske inte trasat sönder, men i alla fall gått på en del fysiska smällar här sista
ligaomgångarna. Vi är ingen vänsterback.
Nej, Martin Olsson skadad, Augustinsson skadad, Zlatan skadad. Vad händer med Kina-svenskarna? Ponne ska spela playoff-final. Alltså det är en brokig skara som ska samlas. Det är nog bara att ringa in Fribben.
Ja,
så får han liksom täcka upp här första
veckan.
Han
får täcka upp, ja, precis. Han är ju nära dit, men jag tänkte på att Gagliolo blir intressanta. Det känns han är att han aldrig varit längre ifrån landslaget.
Nej, men alltså om Gagliolo...
Vad gör han för vecka?
Om Gagliolo rider in här nu för att täcka upp för Martin Olsson och Ludvig Augustinsson, då måste ju Pierre Bengtsson på riktigt börja undra vad fan han har gjort Janne och Wettergren. Men jag skulle bara säga det kort om Fribben. Visst, var det oerhört tydligt igår när mittfältshjälten från Billund red in igen på Bravida.
Ja.
Stämde i bäcken. Visade att han även den här säsongen är allsvenskans största MVP. Med det sagt, man behöver inte vara då allsvenskans bästa spelare. Även fast jag och kanske några andra tycker det. Men att Erik Friberg är allsvenskans, för sitt lag, viktigaste spelare. Det tror jag alla som såg Häckens match igår och då har Häckens vårsäsong på näthinnan.
Men lugn menar jag, i laget.
Man har klart för sig.
Spelare lyfts runt honom och ja, men de spelar så jävla mycket mer som ett mästarlag.
Ja. Visst, alltså, guldtåget har ju gått för länge sedan för Häcken och nu handlar det om att göra någonting vettigt av den här allsvenska säsongen. Men det är cupfinal i helgen, sen ska en ny tränare in. Mig veteligen så är det väl fortfarande oklart vem det blir.
Ja.
Det har pratats både Brännström och Jens Gustafsson och vi hoppas ju på Axén, men han lär bli kvar på Discovery.
Ja. Andra gubben i Malmö, Jeffrey Åbin var det tal om också, men det tror ju ingen.
Martin Eriksson, nya sportchefen, han gläntade väl lite på dörren för att man letar i Danmark och i andra länder.
Ja.
Såg att Bosse var väldigt positiv till det. Behövs nya röster och nya vindar. Bosse Pettersson.
Jaha, ja.
Det är fortfarande
Bosse. Jag tycker det
det vore kul om Bosse Andersson gick ut medialt och liksom uppade.
Hade det varit så jävla konstigt?
Var letar tränare
hade det varit så jävla konstigt?
Nej, det hade väl gått i linje med Bosses ganska obrydda icke-mediatränade profil.
Ja.
Att han liksom lägger sig i vart Häcken letar tränare.
Men jag tänker så här, 2021 så är det väl mer eller mindre obligatoriskt för en sportchef att liksom kolla alla olika möjligheter. Att, jag tycker att det hade varit konstigt om Häcken inte kör ett litet kik, lilla getögat mot Norge, Danmark, vårt närområde. Man måste ju scouta. Liksom. Alltså kanske man landar i att det är Alexander Axén som ska in i det där laget, men att man ändå kollar, det tycker jag. Det tycker jag är obligatoriskt.
Det jag ville komma fram till var i alla fall att om man skulle vinna kuppen på söndag mot Bayern i finalen och så får man in en ny tränare, det blir ett uppehåll på det. Men då kan nog Häcken starta om den här säsongen och kanske ändå få till någonting. Mm. Det kanske inte är så jävla många som bryr sig om det. Jag vet inte riktigt hur vi hamnade där. Jag skulle säga i alla fall att det är mycket som händer den här helgen som gör att man går in i den här veckan med jävla studs i dojan. Det är slutspurt i Tutski Balutski. Idag skickar vi ut England.
Mm.
Det återstår ett par riktigt fina avsnitt med Sverige, inte minst Belgien, Spanien. Sen tror jag att det är Ukraina också som återstår innan vi är klara för den här gången. Men missa inte gul och gul avsnittet för guds skull. Där skickar jag ut min hyllningssång till Janne.
Ajmensan.
Jag och min Jan.
Kan vi inte säga att det är vår hyllningssång?
Ja, det kan vi absolut göra.
Ah.
Det kan vi absolut göra. Så missa för fan inte den.
Nej, och jag ska bara säga det när du ändå är inne och pratar om Totska-avsnitten. Alltså gå in på totoblotto.se. Där ligger alla våra Totska-avsnitt som en egen podd. Så även om de är i flödet i era poddappar så vill man gå in och lyssna då inför det mästerskapet och kanske få lite extra koll då på lagen, speldagar eller hur det är, så kan man enkelt gå in på totoblotto.se och hitta dem där och lyssna.
Bra! Nu är det ju såna jävla fina fotbollstider så att hälften borde nog. De stora topp 5-ligorna har precis avslutat ligaspelet runt om i Europa. Gul och gul och samlas som sagt imorgon. Det är Europa League-final på onsdag. Det är Champions League-final på lördag. Sverige spelar sin första av två träningslandskamper inför EM på lördag mot Finland. Gugge programleder på Simor. Det är bara att hänga med vilken jävla lördag det blir. Så kan man ha tipslördag som second screen då.
Exakt!
Eller så har man mig som second screen. Det är många som nog kör first screen på tipslöda.
Ja, det är det kanske. Men det viktiga är ju att man i alla fall har båda sändningarna, den linjära, och sen så har man någonting som händer vid sidan. Vi är ju med Neves, Olen, Sonnet, speltips, Champions League-final som du säger. Vi har också Championship-final. Ponne ska ut och snurra och spela mot Swansea blev det till slut, va? Med Brentford.
Jajamän.
Så det är ju faktiskt en jävla fotbollslördag.
Ja, men det är det. Mm. Ska vi dock titta lite i backspegeln då och försöka ta ner den här helgen då, alltså Serie A, La Liga, Ligue 1, Bundesliga och Premier League gick i mål. Vart vill du börja någonstans?
Ja, men börja i Premier League då tycker jag.
Ja.
Med mål av Elanga. Blir han svensk landslagsman eller väljer han Kamerun?
Med tanke på att han ändå har ett par U-landskamper i den svenska tröjan så får man ju ändå utgå från att det är hans första val.
Men om Kamerun kommer och säger du får spela VM i Qatar med oss, vad gör vi då, Gusten?
Ja, det återstår väl att se. Det jag i alla fall har förstått, det är väl att Anthony Elanga är ganska så långt ut på A-landslagsledningens radar. Och det är väl inte så jävla konstigt. Alltså, backar man bandet bara några veckor så hade Anthony Elanga inte spelat A-lagsfotboll för Manchester United. Och även fast då han har blivit utsedd till, det är väl akademins bästa spelare i det här U23-laget. Titeln som jag tror Bojan Djordjic vann också för 20-21 år sedan. Så är det ju så att, jag menar, det har ju Janne varit jävligt tydlig med också genom alla år som förbundskapten, att han kan inte hålla på att dela ut massa landslagsplatser och ge folk speltid bara för att låsa dem till Sverige. Det är inte så det funkar. Men Manchester United är ju inte Benevento, St. Pauli eller Groningen. Alltså här pratar vi ändå om en av världens största klubbar. Vi pratar om en anfallare som bevisligen gör mål i den här miljön och som är jävligt högt skattad av både Ole Gunnar Solskjær och lagkamrater. Men jag tror med Victor Nilsson Lindelöf i omklädningsrummet så känner jag mig i alla fall ganska trygg kring att Elanga väntar ju på sin chans från Janne.
Ja, men jag tror att han dels har tålamod och känner väl liksom att karriären bara börjat, att den kommer bli lång och lysande. Och sen så är jag 100% säker på att det här är inte bara Jannes beslut. Det låter ju liksom som att om inte Janne vill ta ut honom, tar han inte ut honom. Vad det gäller Elanga, och jag tror också med det som har varit, att vi har tappat ett par spelare, så är det faktiskt ett förbundsbeslut i slutändan. Alltså, han har i alla fall inte 100% veto-mandat vad det gäller den här typen av frågor framåt. Här skulle faktiskt förbundet kunna komma in och säga att ta ut den här spelaren. Och sen givetvis i samtal med Janne, sen ska allting vara rätt. Men Marcus Berg, han lägger väl av efter sommaren. Ja, där står en plats ledig då. Zlatan har varit skadad och så vidare. Det kommer säkert, han kommer matchas tufft i Milan som ska till Champions League. Vi kommer tillbaka dit, men under hösten och ja, jag menar, det kommer ju finnas en plats så att säga i landslaget inom de närmsta 2 åren.
Jag skulle nog kunna sträcka mig så långt som att säga att Anthony Elanga kommer A-landslagsdebutera för Sverige under hösten.
Tack.
Marcus Berg lämnar.
Älskar du tydligt.
Janne tar ut sina lite större trupper och så i någon av matcherna så får han sista 10-15 minuterna. Så är
bra,
det klart.
Bra.
Jag noterade igår att Chelsea och Thomas Tuchel, som vi har hyllat så satans mycket den här våren, med all rätt såklart. Tysken har ju ridit in och revolutionerat Lampards grundarbete. Fått Chelsea att se ut som inte bara Englands bästa lag utan kanske Europas bästa lag. Slagit ut både Atletico Madrid och Real Madrid högst välförtjänt från Champions League-snurran. Man är i final mot Manchester City på lördag. Men igår, med typ 20 minuter kvar, så var de ju på väg att bränna Champions League. I och med då att man låg under mot Aston Villa och Leicester ledde matchen mot Tottenham. Och då kände jag, aha, okej, då har vi en FA-cup-finalförlust. Vi har missat Champions League-spel. Skulle man då torska Champions League-finalen mot City på lördag? Ja, vad har man då fått med sig av den här våren, ja, alltså, av den här otroliga resultatraden?
Ja, men givetvis en fantastisk Champions League-resa, kom längre än vad någon hade trott. Men som du säger, ingen titel och missad. Då hade man nästan liksom varit där vi var, att Chelsea utanför, Chelsea är lite halvkörda, de kanske fixar en Champions League-plats, alltså så som det var med Lampard. Sen är inte det hela sanningen, i och med att han, som du säger, har revolutionerat. Man ser ljust på nästa säsong. Han har skapat en grupp, ett lag som kommer kunna värva, som kommer vara attraktiv för stora spelare den här sommaren. Så givetvis har han gjort det, men du har ju en poäng i att, ja, resultatet i slutändan, vad blev det för någonting? Ja, några mysiga Champions League-matcher och en resa.
Ja, för jag menar, Chelsea är ju inte Atalanta eller Ajax eller Nej. Lag som man kommer minnas om 5, 10, 15 år och prata om att de gick så jävla starkt i turneringen. De gick inte hela vägen, men jävla vad bra de var. Alltså det är Chelsea vi pratar om. De lyfte den där Champions League-bucklan så sent som 2012. Så att för Chelsea är det ju bara titlar som räknas, alldeles oavsett vad man har för grundförutsättningar och för startram. Men nu lyckas ju Leicester återigen sumpa. Alltså det var sån jävla déjà vu-känsla, för att man torskade ju fjolårssäsongens sista match hemma mot Manchester United och gled ner från Champions League-plats till Europa League-plats då också. Mm. Leonard Jägerskjöld Velander, som jag har lärt mig att han numera heter, inte Nilsson, han visade med helt otroliga siffror igår inne på TV4 och Simon-redaktionen att Leicester överlägset är det lag som har legat längst på Champions League-plats i Premier League, men ändå sumpade. Och slår man på då fjolårssäsongen, jag tror att Leo sa något så sjukt som att, alltså, 2 säsonger är 76 omgångar. Mm. I 69 av 76 omgångar har Leicester legat på Champions League-plats. Ändå har de inte läst Champions League-spel en enda av de här två säsongerna. Nej.
Hur var det med den här schweiziska tabellen som vi pratade om förut?
Det schweiziska systemet. Jag vet inte riktigt vad det innebär.
Det kanske är dags att börja införa det för Leicesters skull.
Jag måste börja plugga på det. Vi slår väl ändå fast att Leicester är ju en klubb som de står inte och faller med Champions League-spel. Det hade ju varit en otrolig bedrift och en jävla fjäder i hatten för Brendan Rodgers att lotsa Leicester till inte bara FA Cup-seger utan även en Champions League-plats i den konkurrensen som finns i Premier League-toppen. Å andra sidan, jag tror att både Leicester-supporterna och jag själv utifrån, jag hade ju hellre sett det här utfallet. FA Cup-finalseger och vad den matchen innebar med publiken tillbaka på läktarna och någon slags nystart post-corona, att Leicester fick med sig den platsen i fotbollshistorien och i mitt minne. Och sen så blev det en femte plats och Europa League-spel. Snarare att de hade förlorat den där finalförlusten. Mm. Kommit fyra. Och sen så kanske de åker i en åttondelsfinal i Champions League nästa år. Eller åker i gruppspelet. Mm. Om jag fick bestämma så tar jag hellre det här utfallet än tvärtom. Och det tror jag många Leicester-supporter också
gör. Absolut. Och titlar också.
Hörrni, nu är det dags igen. Toto Balotto är sponsrade av Stay Hard och på stayhard.se så är det mer till dig, eller more you som Stay Hard kallar det. Kunddagar och upp till 25% rabatt på nästan allt. Det här gäller till och med 27 maj. Hur jäkla fint är inte det, Wilbur José?
Om man går in på stayhard.se under de här dagarna så hittar man även nya monsterdeals varje dag. Och där snackar vi mellan 40% och 50%.
Bäst av allt är att det är inga koder eller sånt tjafs att hålla reda på. Det är bara röda priser i princip överallt. Och det här gäller till och med 27 maj. Så gå in här nu och klicka ihop sommargarderoben.
Ja, klicka ihop den. Alltså passa på. Det är inte alltid de här dagarna kommer. Man blickar mot sommaren, man blickar mot en skön stil, sköna plagg. Ja, men då är det stayhard.se som gäller.
Man blickar mot vita sneakers, man blickar mot badbrallor, overshirts till de sena utekvällarna, kortärmade skjortor med kubakrage, Vans eller mjuka frottéset. Ja, men det finns hur mycket som helst och det är alltså upp till och med 25% rabatt på stayhard.se utöver monsterdealsen som finns att hitta varje dag.
Ja, man behöver inte vänta speciellt länge efter man har beställt. De är ju verkligen i framkant vad det gäller leveranser på Stay Hard. Alla beställningar som läggs innan klockan 13 skickas samma dag. Och skulle grejerna mot förmodan inte vara som du tänkt, fel storlek eller liknande, så har Stay Hard alltid fria returer och du kan såklart prova dina saker hemma innan du betalar.
Gå in på stayhard.se, gör det nu. Vi lyfter på hatten och säger stort tack till Stay Hard för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack.
Så Chelsea till Champions League, även Liverpool, men det var ju inte speciellt förvånande efter Alissons nickmål där mot West Brom i näst sista. Man behövde ju bara slå Crystal Palace på Anfield. Det gjorde man. Man slutade trea. Jag såg någonting om att Klopp då menar på att det här är hans största bedrift som Liverpool-tränare.
Okej, jag förstår vad han vill. Liksom, att han menar på att det har varit en så tuff säsong utan corona, utan Van Dijk och ändå få ihop
utan
det.
Utan corona?
Ja.
Liverpool har klarat sig utan corona.
Utan publik skulle jag,
fattar,
jag säga. I och med coronan. Nej, men, och att, det, att, de, att han trots allt får ihop det så här, så finns det säkert något grupppsykologiskt där som han faktiskt har en poäng kring. Att vara så uträknade och att hamla så snett på det och ändå komma tillbaka och knyta upp säcken som man gör. Det finns nog något grupppsykologiskt i hans ledarskap som han är helt stolt över.
Fast är han inte bara jävligt slipad och smart medialt här?
Jo, alltså, såklart. Jag försökte hitta något stoff i det han sa. I grund och botten och så är det ju såklart också medialt och PR och så vidare.
Det är
och,
väl ingen som har missat de otroligt tunga skador i Liverpool har haft, inte minst på mittbackspositionerna med då Van Dijk som tydligast exempel.
Men alla får skador. Alla får skador för nyckelspelare och mästarlag har haft skador på nyckelspelare.
Och de startelverna Klopp ställde på benen i vintras, januari, februari, alltså det var inget dåligt lag.
Nej.
Och Van Dijk och Matip och Joe Gomez i all ära, med Salah, Firmino, Mané, Wijnaldum, Jordan Henderson, James Milner, Thiago Alcantara och så vidare och så vidare. Alltså du kommer ihåg hur det såg ut i vintras.
Jaja.
Man torskar mot West Brom, man torskar mot Burnley, alltså så här, nu tog jag bara West Brom som exempel. Jag kommer inte ihåg exakt om de gjorde. Nej, men det gjorde de väl inte. De slog väl dem på Hawthorn så här senast då. Men okej, det var Burnley och det var Crystal Palace och det, alltså de var väl uppe i 4-5-6 raka förluster på hemmaplan. Alltså, det var ett lag som fullständigt bombade, och då ska man ju komma ihåg att Liverpool bara ett år tidigare pratades om det bästa Premier League-laget i historien, och man var på väg att gå obesegrade. Man hade två raka
Champions.
Ja, precis. Och då tycker inte jag att de här skadorna på förvisso då alla mittbackar, de rättfärdigar inte att Liverpool helt plötsligt ska kunna komma nia och allt är då som det ska. Jag tycker inte det. Men då blir ju Klopps uttalande jävligt smart. För i och med det här att han vänder säsongen uppåt under våren, under slutspurten, löser en tredjeplats, löser Champions League. Det blev inte något stenhårt ekonomiskt fall eller liksom en säsong som kommer leva med Liverpool i flera år. Utan det blev ganska uppåt mot slutet. Och då får han det istället att låta som att han har bedrivit mirakel. Alkemisten Jürgen Klopp har överträffat sig själv.
Men det är väl och det så Robin Bylund liksom och gänget också liksom pratar. Så han har ju fått supportarna med sig. Jag säger inte att det är fel. Säg bara att,
ja, det är slipat.
Eller kan jag ju säga. Men han har ju fått supportarna med sig.
Mm. Ja, ja.
Det hade varit en sak om han hade blivit synad och kritiserad för det. Men det blir han ju inte. Nej. Tvärtom så blir han ju ännu mer älskad.
Jävligt bra gjort av Klopp, måste jag säga. Där är han smart.
Och han tar inte landslaget i och med att det blir
Hansi Flick.
Jag tänkte säga Fritzen. Hansi Flick som
Fritz Keller.
Mäktiga Fritz Keller. Ja. Får lyssna på Totski, ni som inte hänger med. Men då blir jag ju kvar. Det blir inte som Kim Vichén krönikerade och skaldade på totobalutto.se, utan han blir ju kvar.
Det räknar jag också med. Nej, men jag tyckte jag hajade till första anblicken var bara, vad fan yrar han om? Och sen landade jag direkt i, jävla slipat av Klopp alltså. Här är han bra. Här är han smart. Han har varit med förut. Noterade för övrigt från Premier League-avslutningen att Kun Agüero fick hoppa in. Han gjorde två mål. Det blev ett lyckligare slut på Agüeros 10-åriga Premier League-sejour i Manchester City än vad det var på väg att bli efter den där pinsamma straffmissen mot Chelsea för någon vecka sedan. Jag tyckte det var fina bilder. Jag unnade honom de där två målen. Jag hade unnat honom fullpackade läktare liksom, och en annan slutscen. Men skulle Agüero hoppa in eller kanske rent av starta här på lördag, vad menar Manchester City, vinner sin första Champions League-buckla. Nej, men då blir det ju en jävla ton att gå ut på för Agüero.
Såklart. Och jag menar så här, har han inte varvat igång lite inför den finalen? Kommer det inte bli hans final? Om man ser på olika uppladdningar då från helgens matcher. Pratade lite med Olen Klint i tipslördag och att han var inte förvånad att City hade ställt upp ett ganska bra lag. Alltså precis, han är ju mycket in i hästarna och det är viktigt då en vecka innan att gå för fullt så att kropparna är med. Och just att det är en vecka, inte 3-4 dagar som kommer till slitna. Måste gå ett bra banjobb. Det var ju precis vad City gjorde. Och det var då en av nyckelhästarna som gick ett riktigt bra banjobb och kommer ju faktiskt i slag till den här Champions League-finalen. Vilket då är ju plötsligt också en på nytt född spelare. Återfunnen. Och ett tillkort för Pep Guardiola att spela ut.
Och ska vi tro på Pep Guardiola så är ju Agüero dessutom klar för Barca. Mm. Alltså, det var inga gåtor han pratade i igår, Pep.
Nej, vad sa han?
Ah, men han sa väl typ att så här, jag vet inte om jag avslöjar någonting nu, men det kan vara så att Kun är klar för mitt hjärtas klubb Barcelona och kommer spela bredvid den bästa spelaren genom alla tider, Lionel Messi. Mm. Alltså helt plötsligt så kände jag, fan, kan Agüero hitta in i en skadefri period igen? Upp på topp, bredvid, runt om, framför Lionel Messi. Mm. Då kan Barca hitta jävligt rätt där uppe.
Ja, men det är så jävla enkelt att kolla på den här säsongen. Jag vet, men som vi har pratat om den här säsongen och Agüero varit borta, så har det varit så, det blir så mycket, den som är bra just nu, man glömmer bort vem ska vara bra nästa säsong, och man har glömt bort Agüero, och det är lätt att avfärda en spelare på det här sättet, men det är bara Haaland och det är Vlahovic i Fiorentina som ska liksom snurra in i någon av storklubbarna. Men Agüero kanske är sommarens absolut bästa värvning.
Ja.
Det är svårt att hitta den typen av spel. Alltså, det är svårt att hitta en anfallare som är som Agüero, så de finns ju inte.
Jag ska inte vara
Luis Suarez i Atletico Madrid. Alltså, vad är det för värvning?
Ja.
Barcelona avfärdar, han vinner titeln åt dem.
Exakt. Nej, men jag ska väl inte vara för hård mot Braithwaite. Han kanske är perfekt att ha som backup till Agüero. För att ja. Agüero gör ju inte 55 matcher på en säsong längre.
Nej.
Men jag tänker bara i mitt huvud, fan, kan Barca ställa upp nästa säsong med en fronttrio som heter Lionel Messi, Kun Agüero och Ansu Fati tillbaka efter skada. Då ser det helt plötsligt riktigt spännande ut. Kanske är det också det bästa som kan hända för Antoine Griezmann. För att nej, han ska inte vara i Barca. Han ska inte spela någon tredje fiol där. Även fast han och Messi har hittat jävligt rätt här under andra halvan av säsongen eller sista tredjedelen, så tycker jag ändå att det ska vara någon annanstans Griezmann får excellera och vara nummer ett. Så kan man behålla Ousmane Dembélé, eller så är det han man säljer och tjänar lite
pengar. Jag tycker att det är rätt att det där, men det är bort med lite av dödköttet.
Jag blev peppad på Kun Agüero till Barcelona i alla fall.
Jag blev det också.
Atletico Madrid vann till slut. Det blev jävligt spännande. Det kändes som att det inte bara var nervdaller på Chelsea och Leicester-håll den här helgen. Både Real Madrid och Atletico Madrid låg under i sina respektive avslutande ligamatcher. Real hemma mot Villarreal och Atletico Madrid borta mot Valladolid. Men återigen så står Atletico Madrid för en sån här kontrollerad vändning. Mm. Jag tycker att man går ut som ett nytt lag i andra halvlek. Man samlar sig, man är tunga, man är systematiska. Man får kvitteringen skönt tidigt.
Ja, 50:e minuten.
Det blir inte typ den här stressen, utan när det väl faller, då visste man att
fan,
nu är det bara en tidsfråga.
Många gånger man har varit där, alltså du vet, 75:e minuten, det börjar bli kort om tid, men man jobbar hela vägen fram till 90:e för att ha då övertiden, typ sista minuterna, att jobba ett segermål på. Och man såg ju lite när matchen gå åt det hållet i alla fall i paus. Mm. Ett krampaktigt Atletico som kom ut. Men istället så är det som du sa, ett helt annat lag.
Sen
men
var
just
så
att Real vänder. Alltså tänk om det hade blivit 1-1. Och man hade känt liksom, vadå? 86:e minuten. Real ligger ju ändå under. De kanske får den informationen också. Släppa inte in ett mål. Eller fan vet jag, det hade de kunnat gjort också. Men ändå att det hade blivit ännu mer bara kontrollera.
Och där får ju Atletico Madrid med sig att Elche går och löser en seger i sin match, vilket gör att Real Valladolid vet ju såklart, med kvarten kvar, ja men Elche leder med 2-0, och de kommer inte tappa. Så att, alltså, Valladolid visste ju att ska vi lösa ett nytt kontrakt så behöver vi slå Atletico Madrid, men både Elche och Huesca måste torska. Mm. När Elche då leder, ja men då vet ju de att loppet är kört. Jag tror att hade både Elche och Huesca legat under i sina matcher och det hade stått 2-1 till Atletico Madrid, ja men då hade ju Valladolid tryckt på för en kvittering och försökt i alla fall ge den där mirakelvändningen chansen. Nu blev det ju ganska tacksamt och ganska avslaget, och jag tycker att Atletico Madrid både kontrollerar minuterna, de vinner välförtjänt, och sett till hur den här säsongen har artat sig, nej, men då är det bara att lyfta på hatten. Det svajade lite där i våras, och det är väl klart att det ska få göra det också. Men det jobbet Diego Simeone har gjort med det här laget, nu har han varit där i snart 10 år. Jag har slut på superlativ här alltså.
Mm. Ja, men, det är just det att det aldrig tar slut, och att man alltid lyckas med liksom relativt små medel, i alla fall i sammanhanget, att hålla på att vinna titlar och hävda sig i Champions League, att hela tiden med relativt små medel och från den andra hyllan, för man kan aldrig vara på den första, oftast inte i alla fall, värva spelare. Så Diego Simeone och sportcheferiet i Atletico Madrid, de som vinner det här.
Nej, men kolla på också Diego Simeones förmåga att utveckla spelare, att få ut det
och
mesta spelare
av spelare. Vill komma till honom också. Det är
absolut,
det.
Men titta på vad Diego Simeone har fått ut av Marcos Llorente, som vi var inne på tidigare, har lämnat Real Madrid som en ganska liksom, ja, men begränsad sittande mittfältare.
Älskar Marcos Llorente.
Kieran Trippier kommer från Tottenham, och det var nog ganska många som undrade, vad fan ska han göra i Atletico Madrid? Alltså, det var när Kieran Trippier kom tillbaka efter den där märkliga WhatsApp-avstängningen som det började se ganska stabilt ut bakåt igen. Och då pratade jag alltså om den avstängning som Kieran Trippier fick efter att utredningen hade slagit fast att han då i någon slags WhatsApp-grupp med sina polare hade uppmanat till att ni kan spela på att jag går till Atletico Madrid. Mm. Och så hade hans polare tjänat pengar på det. Mm. Och det får man inte göra. Så att, då stängdes han av 10 veckor, tror jag det var. Eller om det var 7 veckor. Skitsamma! Marcos Llorente, Kieran Trippier. Det finns värvningar i form av Renan Lodi och Lemar, som liksom man från början har känt, okej, Hur blir det här? Men som Diego Simeone har haft tålamod med. Jag tycker att Stefan Savic, det är också en sån här spelare som... Ja, men,
jag skulle precis nämna honom.
Vart hade han fått förtroende i så här många säsonger från en tränare på den här nivån att faktiskt bli den stabila klippa där bak som han har varit den här säsongen? Jag tycker Savic har varit otroligt bra. Mm. Att man då har lyckats liksom behålla Jan Oblak, att man har lyckats behålla andra spelare som säkert haft många alternativ att gå efter 2-3 titellösa säsonger att stanna. Man har sin vattenbärare, man har sin lagkapten, man har sin ikon i Kocke. Jag tycker att Atletico Madrid är så jävla många som ska ha cred för den här säsongen. Spelare som Carrasco också inser när man då vänder mot pengarna i Asien, känner att nej, fan, jag vill tillbaks. Mm. Och att man då liksom så här, det är klart att du får komma tillbaks.
Mm.
Han gör ju också en otroligt fin säsong.
Jättefin, jättefin. Alltså, jag tycker också, sett till hur Barcelona har varit, allt problem som de har haft, att Real Madrid inte heller har nått upp maximalt till sin liksom, högsta nivå. Att ett lag faktiskt kan gå och vinna en sån liga, gör någonting med, ja, med hela ligan. Alltså, den gör den mycket mer intressant. För hade Real Madrid vunnit det här, trots de problem de har haft och att de gör en ganska medioker ligasäsong trots allt utifrån deras förutsättningar återigen då, men även Barcelona, fan, att ett lag verkligen kan ta det tillfället liksom, och ta möjligheten och göra någonting är nog ganska viktigt för ligans trovärdighet framöver också.
Vi ska lämna La Liga och Spanien alldeles strax. Jag undrar bara hur du ser på Real Madrids presens just nu efter att då ha gått titellösa den här säsongen. Zidane har ryktats lämna, inte bara Real Madrid utan till Juventus, men det är ju väldigt mycket sista kvällen med gänget feeling här från i helgen. Tänker på Sergio Ramos, Varane, vad händer med Luka Modric, Marcelo kommer inte bli kvar. Alltså, hur många av de här bärande nyckelspelarna kan lämna utan att man ska vara ganska orolig för vart Real Madrid
tar vägen? Framförallt utan att man ska känna någon garanti inför nästa säsong. Jag tycker att man har misslyckats att under övertid göra den här generationsväxlingen. Alltså alltid alla lag som lyckas, de gör den hela tiden, ständigt. Samtidigt som Real Madrid någonstans hamnar i att nej, men vi måste ha de här bästa spelarna och det går inte att ersätta. Det går inte att spela in en ny lirare. Du nämnde Marcos Llorente i Atletico Madrid. Alltså, det är också en spelare man har lämnat över till en direkt titelkonkurrent och så funkar hur bra som helst där. Alltså, Real Madrid tycker jag är lite konstiga. Liksom, de konstig Galacticos... strategi.
Mm.
Det är så jävla mycket spelare som försvinner och lämnar. Och man är så jävla svårt tycker jag, om man också kollar över tid, att sköta den där generationsväxlingen.
Och där har ju inte sportcheferiet imponerat på samma sätt som i Atletico.
Nej.
Det går väl att argumentera liksom... för att i Ferland Mondy, Fede Valverde och Junior Vinicius...
Jo, men det finns såklart spelare att nämna här. Men inte tillräckligt. Alltså, det är för många spelare som till nästa säsong är, alltså man är för osäker kring dem och då blir generationsväxling för stor på något sätt.
Mm. Adderar man då liksom den monumentala floppvärmningen av Eden Hazard, man oroar sig för vilka spelare i detta yngre Real Madrid som ska kliva fram och bli liksom bärande spelare. Jag ser inte Junior Vinicius vara det.
Nej, inte.
Jag ser inte Ferland Mandi vara det. Kanske att
finns saker att bevisa innan.
Ja. Nej, verkligen. Jag älskar ju Valverde, men jag hade varit ganska så rejält bekymrad ifall jag hade levt och dött för Real Madrid. För det känns som att de är en ganska svajig rondell här nu inför sommaren.
Mm, jag tycker också det.
Vilken avfart de ska ta.
Mm.
Ska vi ta oss till Italien då, där det var ett tre hästars race om de två sista Champions League-platserna igår när Serie A-säsongen gick i mål. Inter är ju klara, välförtjänta Scudetto och mästare. Jag tycker att det var en jävla talande liksom, partyavslutning på Giuseppe Meazza när man pulveriserade Udinese med 5-1. Det var 5 olika målskyttar. Alla var bara glada. Bastoni blev torkad runt munnen av sin mamma när han åt någonting efteråt. Det var bara liksom...
Ja, lite mammon in i det segerfirandet också. Så
allt är som det ska. På tal om det bara, för att bygga en bro mellan Real Madrid och Inter. Jag tror inte Achraf Hakimi gick runt igår och kände att fan att man fick lämna Real Madrid den
där. Nej, verkligen inte. Alltså vilken jävla säsong han har haft, som också är lite bortglömd i och med att han blev lite sämre på slutet. Men sett till att det var första säsongen med Inter och komma in i en ny liga, vara så ung och ändå försöka ge en impact direkt, så tycker jag att liksom, de dipparna han har, de är liksom överskuggas av allt det fina han har gjort under den här säsongen, och visar ju att han är de kommande årens, alltså topp tre spelare på positionen de kommande 10 åren. Och återigen liksom, när det är succélag, när det är titelmästare, klubbar som har lyckats, så måste man ju hylla då i det här fallet Beppe Marotta, Juventus gamla klubbchef. Fel av dem, tappade till en direkt konkurrent. Man satsade på en sportslig ledning med Paratici i en tydligare roll, med mer mandat kanske åt Nedved, Agnelli och så vidare. Det visar sig inte ha slagit speciellt väl ut.
Nej, slår man på liksom Agnellis Super League-frifräsning på det, så har det hänt en del grejer åt fel håll vad gäller den där kvartetten som för bara några år sedan kändes urstark från Juventus håll.
Men oövervinnerlig kändes den. Ja. Det gick inte att rubba den.
Toto Balotto är sponsrade av Circle K, och bland allt fantastiskt som går att kommunicera från Circle K-stationerna så är det nu väldigt glädjande att kunna konstatera att Circle K har vunnit Sveriges bästa korvutbud efter att Kantar Sifo gjort en konsumentjämförelse med 1165 respondenter deltagande, och dessa har alltså slagit fast att Circle K's korvutbud är top of the line.
Hade jag varit en av de 1165 respondenter så hade jag sannoliken också valt Circle K, i och med att jag är en sån stor konsument, inte bara av deras färdmedel och deras prylar som finns i butiken, men framförallt restaurangen. Alltså det är fantastiskt att hela tiden ett stenkast från motorvägen ha en Circle K där man bara kan kila in. Och där måste man ju säga, Gustav, nu får du hänga med alltså, där har ju kvalituttan gått upp något sanslöst de senaste åren. Och den korvmenyn som de ställer på banan här nu, alltså de valmöjligheterna som finns på Circle K, är ju otroliga. Det är alltid bara svenskt kött. Köttet är alltså från svenska gårdar, betyder det, som tillagas och kryddas med omsorg. Och så serveras det tillsammans med noggrant utvalda tillbehör. Circle K, ja, de kan sannoliken korv. Varje år, vet du, då serverar de mer än 10 miljoner korvar. Och det finns även veganska alternativ.
Folket vill ha hög kötthalt i sin korv. Den ska vara nygrillad, det ska vara färskt korvbröd, det ska vara spännande smaker och det ska vara rejält höga smaker. Och allt det här erbjuder Circle K med sitt korvutbud, och det är vi väldigt glada över.
Och att man nu också kan blippa bilen, ja, men det är en jäkla dröm att bara åka in. Inte behöva dra upp kortet utan bara blippa bilen.
Sväng förbi Circle K, tanka och tjacka en korv. Få era sommarlotter som ni ska.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jaha, för det. Vi lyfter på hatten och säger stort tack till Circle K för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Glöm inte bort att surfa in också på circlek.se/korv så ser ni bästa korvmenyn där. Stort tack, Circle K!
Toto Balotto är sponsrade av Samsung TV, och ni som lyssnar på den här podden vet ju att Thomas Wilbacher är betydligt mer bevandrad vad gäller gaming än vad jag är. Men jag har lärt mig, Samsung TV har lärt mig, att är det någon skärm man ska gamea på så är det en skärm utrustad med Samsungs Neo QLED-teknik. En av dessa är Samsung QN9-serien och det här är en tv som är optimal för gaming. Så jag tänker mig, Thomas, att jag vänder mig till dig för att du ska få lyfta fram alla fördelar med Samsung QN9-serien.
Ja, men det handlar ju såklart om att ni helt enkelt kan glömma bort bildstörningar och lagg. Sånt är irriterande, Gusten. Här får man minimal fördröjning, man får suveräna HDR-detaljer och en särskild kontrollpanel för gaming som gör dig till en bättre spelare. Så att ja, men det här höjer inte bara upplevelsen utan det gör dig dessutom till en bättre spelare. Jag älskar att sitta med mina tjejer och spela i vardagsrummet. Då krävs det en rejäl tv. Det krävs en riktigt, riktigt bra bild. Och i den nya QN9-serien, ja, då får man allting det bästa för gaming.
Nu kan du spela länge utan att oroa dig för inbränningar. QLED-teknologin är naturligt resistent mot inbränningar och därför erbjuder Samsung 10 års inbränningsgaranti. Registrera din TV senast 90 dagar efter köp och få alltså 10 års inbränningsgaranti. Surfa in på samsung.com/se/TVs för att läsa mer om Samsungs breda Neo QLED-utbud samt QN9-serien. Vi säger stort tack till Samsung TV för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack!
Men skit i Inter, vi har hyllat dem tillräckligt senaste veckorna. Tillräckligt kanske okej, men du fattar vad jag menar. Igår så var det ju Milan, Juventus och Napoli det handlade om. Oerhört imponerande måste jag säga. Kanske inte liksom spelmässigt och insatsmässigt, men attitydsmässigt, karaktärsmässigt och arbetsmässigt. Fan vad imponerad jag blev av Milan.
Ja, det blev jag också. Jag såg Kurva Sud innan, alltså man knarkar ju de här supporterbilderna från Lille till exempel, de vinner ligatiteln, Atletico Madrid, folk på stan, skit, man skiter lite i corona, man orkar inte bry sig om att så här, vadå, och hur mycket sprids det där, utan det är bara nice att se att vi har kommit fram till slutet av tunneln, det är jävligt mycket ljus, man blir bländad och allt det där, men just det här om sjöng Kurva Sud innan, testa ekore, det var liksom de två orden, huvud, hjärta. Det är det enda vi vill ha. Och det vi fick, det var huvud och hjärta. Mm. Så de spelade en kontrollerad match. De
såg du Frank i sista minuter? Alltså när han är ute vid hörnflaggen i typ 3 minuter och bara döda tid.
Han bara döda tid. Alltså det är ju kanske världshistoriens, fotbollshistoriens bästa liksom hörnflagga prestation av en enskild spelare. Han sitter ju också så här över bollen och skyddar den.
Nej, men han löser inkast och frispark i nästa situation. Jag tror på riktigt att det går 3 minuter där.
Ja.
Nej, det var jävligt mäktigt att se Frank Kessié kröna en väldigt fin individuell säsong med den här insatsen. Han gör båda målen, han är den spelare som löser den här Champions League-platsen och segern. Mm. Det är ju bara att konstatera att Milan, visst, det var nog många som började drömma om den där titeln, men man kommer tvåa, man löser Champions League för första gången på 7 år, man får pröjs till slut för den här fina, fina säsongen. Mm. Alltså, kolla Leicester, Atalanta och de här lagen som vi har menat på. Att, ja, men, vad har de fått med sig då av fina år? I Milans fall, det är alltid så att när det är Milan det handlar om, det är väl klart att titlar är titlar och det är det som kommer bygga historien. Men i Milans fall just nu så är ju en andra plats och återigen Champions League-spel, det är som en titel.
Ja, men det är det verkligen. Alltså, där
det är ingenting
jag
man, alltså, du fattar vad jag menar med att det är som en titel. Alltså, det är liksom,
nu hade jag dem högt inför den här säsongen och det är väl vad det är. Men att man med en trupp som folk skrattade åt löser det här, då tänker jag på Paolo Maldini. Många av de här gamla spelarna blir tränare och sen så hamnar fokus på liksom deras tränargärning och så glömmer man bort lite de här spelarna som också blir sportchefer och gör någonting i klubbarna. Rui Costa bland annat blev ju Benfica klubbchef och gjort jättemycket gott åt den klubben. Men alltså Paolo Maldinis intåg i Milan, för det var ju länge ifrågasatt och han själv liksom man undrade, så Paolo Maldini, när ska han in i fotbollen? Vad ska han göra? Men han gick ju någonstans och väntade på rätt tillfälle att komma in. Och anledningen att han inte kom in tidigare i Milan var ju för att han inte fick garantier att hans ord skulle gälla.
Nej, men det var ju så jävla rörigt där med Boban och...
Ja, men absolut. Men han inledde ju med Boban, men sen så blev det ju lite knas där med just Boban.
Exakt.
Men liksom, han blev ju kvar. Där var han ju också hans framtid lite... Ja, men det är väl lite skör, för att du kommer ihåg uppgifterna från en källa nära oss om att, vad heter gubben, tysk gubben skulle in?
Ralf Rangnick
skulle in, och det var ju liksom mer eller mindre klart. Men i slutändan så väljer man Paolo Maldini spåret för att...
Du kommer alltid ha coronakortet.
Jag vet, och Milan kommer alltid ha coronakortet. Alltså att man valde att köra på med Paolo Maldini. Visst, han hade ju, det fanns ju fortfarande möjlighet att han skulle bli kvar, men jag tror inte han hade satt sig under Ralf Rangnick. Alltså det viktiga för Paolo Maldini hela tiden har varit mandat. Att han skulle få bestämma. Men det känns som att Milan och Milans ledning har varit osäkra på om han verkligen är rätt person. För det är alltid, han har alltid blivit erbjuden kvasi-roller utan mandat i sportsliga ledningen eller klubbledningen och sånt där. Alltså igår då zoomade man in på han som man zoomade in på Galliani en gång i tiden. Alltså det här är Paolo Maldinis lag. Det är hans Champions League-plats som han har löst. Och det är, även om Milan har satsat mycket de senaste 10 åren och gjort mycket fel, så är det trots allt spelare som han har valt som är kvar. Det är liksom hans Calhanoglu som var en annan Calhanoglu innan, men det här är Paolo Maldinis. Mycket mer tycker jag än Piolis Calhanoglu. Det är han som löser Zlatan. Det är han som ringer upp och ser till så att han är motiverad och inte vill hem till familjen och liksom att det fortfarande finns en plats i fotbollen för honom. Så att mycket cred ska landa på Paolo Maldini. Och jag ser jävligt mycket fram emot den här sommaren. Vad Milan kan göra, men vad Paolo Maldini ska göra för att ta det här till nästa steg. Och jag är tämligen övertygad om att han är rätt man att ta Milan till... Ja, men ytterligare ett steg närmare Scudetto. Nu var man liksom med i racet länge, men hamnade ju långt ifrån i slutändan. Men de behöver ju en 3-4 spelare topp för att verkligen ta upp kampen, och man behöver en ersättare. Och som Pioli sa, Zlatan, han får bara spela på onsdagar.
Mm. Ja, men alltså, jämför gubbe 14, 15, 16 i Milans trupp med gubbe 14, 15, 16 i Inters trupp. Förstår man ju varför det till slut skiljer ganska många poäng där uppe i toppen. Det är ju vissa spelare som Milan skickar på som man undrar, men vad är det här? Mm. Alltså hur kan de här spelarna spela om det de spelar för?
Mm. Man får inte heller glömma bort att liksom, det är Paolo Maldini som tar Tonali, och en spelare som man kanske inte, när man summerar Serie A, har varit liksom topp. Man kollar snarare åt Barella, andra mittfältare. Chiesa har fått sitt definitiva liksom genombrott i fotbollstoppen och sådär. Dit har inte Tonali kommit, men det är en sittande mittfältare, det är en regista. Det är en spelare som fortfarande har lärt sig väldigt mycket. Han har blivit bättre mot slutet också, tycker jag. Där har man en spelare fortfarande att hitta, att upptäcka, att se och utvecklas i Milan. Född 2000, så herregud, det finns mycket i det här Milan-laget som är spännande, men det måste till en ganska rejäl sommar om man ska fortsätta vara med och konkurrera, tycker jag.
Vet du vem jag skulle vilja ge en jävla ros till, alltså?
En schnitzel, menar du? Eller?
En schnitzel.
Ja, och en ros kanske. Ja. Och en kyss. En liten klapp på kinden.
Verkligen. Mm-hmm. Nej, men för en månad sedan så tappar ju Milan en 1-0-ledning hemma mot Sassuolo till förlust. Följer upp det med kanske hela vårens sämsta insats borta mot Lazio. Alltså då är man så dåliga så att det liknar ingenting. Där och då kände jag verkligen, Milan kommer sumpa den här Champions League-platsen. Napoli kommer underifrån, Juventus kommer givetvis gräva fram vad de behöver, och Atalanta är för bra. Det här kommer Milan torska, det här kommer Milan sumpa. Där och då så blir Donnarumma kallad till ett kvartssamtal, va?
Ja.
Med ett par hårdföra Tifosi Boys.
Yes.
Och ska väl ha lämnat i tårar. Mm. Har tagit det där riktigt, riktigt hårt. Mm. Vad gör Donnarumma sen?
Ja, man spikar igen.
Han håller 5 raka nollor i säsongsavslutningen. 4 segrar, 1 kryss. Nu slutade det ju för väl ändå, om man hade kunnat torska den där matchen mot Cagliari. Men det är ju Donnarumma som tar en poäng åt Milan förra helgen.
100%.
När man bara ska slå Cagliari hemma och lösa Champions League-platsen. Så att visst, de där 2 matcherna mot Sassuolo och Lazio, där var ju alla inblandade riktigt, riktigt usla. Men det är ju Donnarumma som sätter tonen i den här avslutningen och gör sitt. Och att han håller 5 nollor de här sista 5 matcherna efter den situationen, i den åldern. Visst, han har väl snart 250 matcher innanför västen, trots att han är 21-22 år.
Jävla erfarenhet. Och vi ska aldrig glömma bort Mihajlovic, för det var han som släppte fram honom som 16 år gammal i Milan.
Håll med bara att det är otroligt imponerande att man svarar upp på ett sånt där kvartssamtal med 5 nollor.
Ja, alltså det är inte en målvakt som är strax över 20 år som gör det, utan det är ju en erfaren målvakt. Det är en 29-åring, en 30-åring som svarar upp på det sättet, som förstår allvaret, som skärper till sig.
Buffon, hade Buffon liksom levererat 5 raka nollor i det läget för rimligt. 5 år sedan, ja. Då hade man känt att det är därför Buffon är Gigi Buffon.
Ja. Ja, men det är väl därför liksom Gigi Donnarumma ska vara en av världens bästa målvakter. När man, eller ska vara med i diskussioner när man pratar om världens bästa målvakter.
Mm. Milan till Champions League som andra placerade lag i Serie A. Man får med sig Atalanta, det visste vi redan sedan innan. De blev dock snuvade på sin klubbs bästa ligaposition i historien. Men som fjärde lag in i världens mest prestigefyllda klubblagsturnering kommer även Juventus, som faktiskt går i mål med råg i ryggen, vind i seglen, när man löser Coppa Italia-segen mot Atalanta här i veckan. Och så nu löser man då Champions League-spel. Det var ju inget snack om saken på Dalara. Nu var det inte upp till Juventus bara, utan hade Napoli gjort jobbet hemma mot Hellas så hade man missat ändå. Men det man hajade till kring, det var ju såklart att Cristiano Ronaldo satt på bänken. Han kommer inte in. Paratici är ute och härjar om att nej, men han är trött. Och ganska så tight in på slutsignalen så skickar Ronaldo ut en bild på sig själv där han hyschar alla på Instagram. Jag vet inte vad du har lagt för pussel i ditt huvud de senaste 12 timmarna här.
Ja, men alltså, det var ju en förutsättning för att han skulle vara kvar att Juventus gick till Champions League. Alltså började där.
Självklart.
Men
hade man bränt Champions League så hade Ronaldo lämnat Juventus till 100%.
Men diskussionerna har ju verkligen blivit högljudda kring liksom pengarna man betalar för honom och platsen han tar upp kanske då för någon annan. Vad kan man göra med de här pengarna? Om han inte är med, kan man fylla andra luckor liksom i det här laget? Kan man fylla på med spelare? Hur mycket låser liksom Cristiano Ronaldos lön Paratici att faktiskt utveckla det här laget? Det var också helt viktigt att gå till Champions League, ska jag också säga som en parentes i det här, för att eventuellt kunna värva Zidane eller Max Allegri. Mm. Jag tror inte att Pirlo blir kvar.
Samtidigt har väl Paratici varit ganska tydlig med att löser vi Champions League så kommer Andrea Pirlo träna det här laget nästa säsong.
Ja.
Sen har väl folk i den här branschen slängt sig med tomma ord förut.
Ja,
så inte det jag menar, men det har i alla fall kommunicerats ganska så konkret här mot slutet. Men det jag då undrar, kände du som jag att ifall nu Champions League blir någon slags tunga på vågen för Ronaldos framtid i Juventus, ja, men då ska han ju givetvis vara med i startelvan och lösa Champions League. Att han inte är med i den här startelvan, att han inte är med ute på planen, det tycker jag tyder på ganska så kraftigt att det spelar ingen roll för Ronaldo om Juventus når Champions League eller inte till nästa säsong. För han ska ändå lämna.
Ja. Nej, alltså, om jag skulle gissa här, pistol mot tinningar, jag behöver inte ens en pistol, jag kan ha en liten kniv mot sidan, så lämnar både Pirlo och Ronaldo. Att, och skulle då gissa på destination för Ronaldo, så gissar jag att han går till Manchester United. Det, idag, men säkert det ändras dag för dag. Liksom.
Spontant, vad skulle den rekryteringen innebära? Alltså, ja. Tror du att det är en klockren värvning eller är det en mina alltid, att trampa på?
Jag tror alltid att Cristiano Ronaldo är en klockren värvning. Alltså så här, för Manchester United så behöver inte det låsa upp någonting. Det kommer inte betyda att man kanske inte kan värva den eller den spelaren. Men för Juventus gör det. Därför tror jag jättemycket på den. Alltså där kan de bygga sin trupp liksom runt honom. Och jag tror också att det är dags för Manchester United att verkligen göra någonting i Champions League och verkligen ta upp en slags titelstrid på riktigt nästa säsong och sådär. Och då tycker jag att man behöver någonting jävla kraftigt. Man behöver något fett, och då tycker jag att Cristiano Ronaldo är rätt gubbe.
Det finns väl bara Manchester United här?
Lilla cirkelslutningen också. Ja, alltså PSG, City, United. Jag tänker bara ekonomiskt, vilka möjligheter. Real Madrid.
Bayern München.
Bayern München. Sen så kan man ju utesluta några lag där och användas av den metoden och då landa på att det är ganska hög chans om man lämnar Juventus att det är Manchester United.
Mm.
Så att, ja, det är i alla fall min gissning.
Jag undrar hur Daniel James mår.
Världens snabbaste fotbollsspelare genom tiderna enligt Jonas Dahlqvist. Han har också sagt det några gånger.
Ja. Nej, men när Cristiano Ronaldo håller upp tröjan, sjuan på ryggen, återkomsten, I'm coming home, då undrar man hur Daniel James mår. och vad han tänker.
Ja, men det är väl dags för honom att då, liksom, byta till Southampton. På tal om liksom, att Milan behöver byta ut lite 14, 13, 15 gubbe, så finns det en del spelare där Manchester United-laget som behöver ses om efter nya klubbadresser.
Juventus lycka blev hur som helst att Napoli inte lyckades slå Hellas Verona. Jag gjorde ett kort gästspel i tipslördag Sunday Edition igår och sa att det var min magkänsla att jag tror att Ivan Djuric, hårt arbetande lag som inte har någonting att spela för, kommer åka till Neapel och ställa till problem.
Ja, men det var ju ett drag verkligen som, alltså så här, det var ett bra drag. Det var en bra tanke, för att så här, Djuric, han har också varit ute och varit rätt förbannad på slutet i presskonferenser och inför och liksom, vänta nu här, vi har faktiskt en bra säsong, vi ska avsluta starkt. Och jag tyckte allting tydde på, glöm bort nord mot sud, liksom, att supportarna gärna ser att Napoli inte, alltså hela supportarna inte ser att de går vidare till, eller går till Champions League. Absolut så finns det en push och en några procent extra motivation för hela spelarna där, men jag tycker ändå det är ganska lite. Det viktiga här var ändå hur Djuric såg på den här matchen, att han ville ha en kraftsamling inför den här matchen.
Jag tycker att han vinner ju på knock mot Gattuso i hur man tar sig an motståndaren också. Mm. Alltså som de med sitt man-man-spel kontrollerar Napoli. Alltså Napoli har ju sett ostoppbara ut de senaste två månaderna. Man har ju bara forsat fram. Det har öst på med spel på tredje gubbe i djupet och det har varit överlapp och snett inåt bakåt och alltså, när jag har tittat på Napoli senaste matcherna så har jag känt, det här går liksom inte att försvara sig emot.
Nej.
Och så ser man Ivan Djuric fullständigt kontrollera den här matchen. Napoli kom ingenstans.
Nej.
Alltså, ingenstans kom de.
En fantastisk tränare som jag hoppas liksom har en stor klubb att göra, så att han kan ta det klivet. Men han är ju lite Gasperini light och gått hans skola och
snackat
där.
Lite Torino.
Ja, alltså ja, Torino, oj, alltså deras satsning, de har ju spenderat pengar, herregud, alltså, och med ett Löneberg som inte talar för att de ska ligga i botten.
Jag tyckte
med
det var
Belotti
kul.
Belotti som en jävla lyx längst fram. Och
Svanen uppmärksammade väl det uttalandet på Twitter för några veckor sedan, när Kairo hade varit ute och sagt att om vi nu skulle missa Europa nästa säsong, ja men då kan det bli så att Belotti lämnar. Om vi nu missar Europa.
Mm. Det borde snarare, är bara 27.
Det borde väl snarare vara om vi löser ett nytt kontrakt. Det är där Torino är just nu. Inte om vi missar Europa. Mm. Gattuso fick ju sparken så fort Laurentis hade checkat upp glassen. Det kanske hade slutat så alldeles oavsett ifall Napoli hade löst Champions League-platsen.
Det hade det gjort.
Men vad tror du han tar vägen här nu?
Ja, jag tror inte han går till Juventus, som jag har hört lite snack om i alla fall. Det är väl snarare deras sätt att visa lite makt i och med att det är många klubbar då som är ute efter Gattuso, eftersom många känner till att han är på väg bort då från Napoli. Fiorentina visar intresse, inte för att man kanske behöver spänna musklerna mot den klubben, men ändå. Man är där och petar och visar att man finns, så att säga, när spelare och tränare är på väg att lämna. Det är väl så jag läser in Juventus-situationen.
Fio då?
Ja, alltså jag tror att Gattuso går och väntar på något större än Fiorentina, och skulle det bli så att han inte får någonting större, då tar han Fiorentina.
Känns det inte lite naivt av Gattuso att tro att de stora bjässarna är möjligt?
Mm.
Där är han ju inte än.
Snacket går ju att Gattuso liksom har krävt en 3-4 liksom tunga värvningar, att Vlahovic blir kvar. Nu talar ju faktiskt allting för att Vlahovic blir kvar ytterligare en säsong, att han ska ut på nytt kontrakt. Och att sen Fiorentina kan sälja honom dyrt i och med att det bara är ett år kvar. Och han är ungdomsspelare, man kan räkna honom som ungdomsspelare också för att han kom som youth pro till klubben. Men det är väl där då liksom. Vad gör Rocco Commisso? Men det platsar inte i Toto, känner jag, det surret, Gusten.
Nej,
tar jag till Viola Club Scandinavia gruppen istället.
Vi får väl se då vem som ersätter Gattuso. Det känns väl som att det ligger lite Sarri Ritorno i korten här, va?
Jag hoppas det.
Napoli alltså utanför Champions League. Vi räknar in Juventus, Atalanta, Milan och Inter. Kort bara, innan vi stänger Italien och Serie A-säsongen. Såg du Vicky Blomés årets lag igår?
Ingen Ronaldo.
Mm.
Hur kan man inte ha med Ronaldo?
Nej, men jag ställde mig tydligt i Vickys ringhörn här. Jag tycker ändå att när det kommer till Cristiano Ronaldo så är det inte bara målskörden som räknas. Utan det är ju faktiskt så att han ska bedömas på de här största matcherna. Det är de han är där
för att avgöra. Jag tycker man låser alldeles för mycket kring det. Alltså, ska man bedöma en spelare över en hel ligasäsong, så måste man bedöma honom alla poäng som han har vunnit åt. Juventus också.
Ja, men jag tycker att de spelarna som istället finns
du
där uppe.
Du kan ju upprepa dem då.
Ja, men det är ju då Lorenzo Insigne, Lukaku och Muriel. Jag hade ju kunnat...
Helt omöjligt att ha med Muriel framför Cristiano Ronaldo.
Jag hade ju kunnat göra plats för Simi. Jag tycker att hans 20 mål i Crotone, det är en för stark prestation för att inte då föräras med en plats i årets lag.
Vlahovic skulle kunna komma in där också.
Ja, absolut. Men jag tycker ju att liksom Cristiano Ronaldo gör ju en oerhört stark säsong målmässigt. Men den sammantagna känslan, den tror jag att jag ändå delar, är att Cristiano Ronaldo har varit en besvikelse den här säsongen.
Problemet är ju att Juventus har varit en besvikelse, så att, liksom att leverera ett lag som inte funkar, ett maskineri som är långt från inoljat med en ny tränare som inte får ordning på grejerna, som Pirlo har varit inne på flera gånger också, kastat om i den där startelvan, så måste man ju ge det till Cristiano Ronaldo också att han inte haft världens bästa förutsättningar för att faktiskt lyckas, för att Juventus har spelat dåligt. Men han har trots allt vunnit en jävla massa matcher åt dem. Så liksom hans 29 mål och det han ändå gör, det tycker jag liksom kvalificerar honom framför några av de där spelarna.
Kan fan tycka att Chiesa är före in i något slags årets lag framför Ronaldo om vi pratar Juventus-spelare. Men vi släpper Italien, stänger den säsongen, eller ska vi bara uppmärksamma alla på vad som gäller underifrån från fina kadetten från Serie B?
Ja, men exakt, det är Veneto derby, alltså provinsregionsderby mellan Venezia och Cittadella, minst budget, minst Löneberg i hela Serie B.
Oj, vad folk kommer ha problem med uttalet på Cittadella om de skulle gå upp nästa säsong.
Cittadella, eller?
Ja. Det kan nog bli allt möjligt.
Ja, men du talar ju faktiskt allting för att det blir Venezia som grupp. Alltså de vann första matchen med 1-0 på bortaplan.
Och gör i sådana fall vilka två lagsällskap?
Ja, det är Empoli Salernitana, alltså Lotitos andra gäng.
Martin Åslunds gamla Salernitana.
Carl Corneliusson var inte han där. Och sen har du ju Jimmy Tamandi, var det ungefär lika länge. Så det, eller, jag tror han var där längre. Så det är mer Jimmy Tamandis Salernitana än vad det är Martin Åslunds Salernitana. Men alltså, även om man kommer göra allt för att claima dem nästa säsong. Herregud vad han ska claima dem.
Åslund, Kalekula och Jimmy Tamandi. Det är ändå exceptionellt att tre gamla AIK-are har spelat i Salernitana.
Ja, det var väl någon liksom, klubbchefsutbyte där. Men vad var Åslund där? Han var där en halv säsong, tror jag.
Ja. Toto Balotto säger välkommen ner i båten till Explora. Mm. Barnets första mobiltelefon.
Exakt, så är det, Gusten. Till skillnad från en smartphone är Explora helt anpassad till barn. Vi vill uppmärksamma alla föräldrar som lyssnar på att det finns ett alternativ mellan att ha en smartphone och inte, det vill säga Explora, som är helt anpassad till barn, till skillnad från en vanlig mobiltelefon.
Min tjejs brorsas son, han är 4,5 år. Han har testat den här senaste tiden.
Hatar du inte att ringa Gugge?
Nej, det gör han inte. Du har ju däremot tre döttrar, och kanske framförallt då Florence som är i Elliots ålder. Hur har du upplevt de här testveckorna som pappa och som förälder?
Nej, men det är fantastiskt. Hon kollar ju på sina stora systrar och vill vara som dem och ringa sina kompisar. Sova över vill hon redan göra. Så hon har ju sin polare Elsa som hon ringer med och surra. Sen ringer hon ju väldigt mycket till farmor och farfar också och pratar. Men det är också ett sätt att hålla kommunikation liksom med nära och kära under pandemin som har varit. Så har Explora varit helt fantastiskt.
Och det är väl kanske just den funktionen som man känner är den stora game changen för barnen i sig. Alltså ögonen på Elliot när vi eller hans farmor ringer honom. Det är ingen som ringer mamma eller pappa och sen får prata med Elliot, utan det ringer på hans klocka på armen. Mm. Då händer det grejer.
Sen är det ju så här, vi föräldrar, vi älskar att köpa produkter som är speciellt anpassade efter barn. Vi köper barnstor, barnkläder, barnmat, barnleksaker. Men varför köper vi inte barnteknik också? Det är inte bara samtal man kan ringa och ta emot med en Explora. Berätta, Gustav.
Nej, men exakt. Utöver att barnen kan ringa och ta emot samtal av godkända kontakter, så finns det givetvis en väldigt välutvecklad GPS i Explora. Man kan följa barnets position i realtid. Du kan som förälder även ställa in trygga zoner som exempelvis lekplatser och skolor. Och så får man en notis när barnet går in eller ur en sån zon. Mm. Det finns också stegräknare i en Explora som räknar barnets steg dagligen. Så kan man då koppla den här klockan mot Exploras egen aktivitetsplattform GoPlay. Och där kan barnen även tjäna fiktiva mynt på de steg de tar. Så att 1000 steg ger då ett mynt. Och för mynt vintern så kan barnet handla produkter såsom en trampolin, Lego, Nintendo Switch och annat.
Jag kan säga så här, Alba som är nyss fyllda 10, hon har ju fattat det här. Så hon är ju ute och knallar med polarna för att just kunna samla de här mynten som kan käka prylar inne i GoPlay-butiken.
Ni hör ju själva vilken otroligt smart utrustad klocka Explora är. Vi kan varmt rekommendera
varmt
att sätta den på era barn.
Jajamensan. Barnens första mobiltelefon. Vi säger stort tack till Explora som är med och möjliggör Toto Balotto.
Stort tack. Med det så stänger vi Italienspåret. Studsar kort i Tyskland där Lewandowski till slut fick in det där 41:a målet. Det var ju smått parodiska scener när då Bayern München givetvis krossar Augsburg i säsongsavslutningen. Men Lewandowski får inte in det där målet som då gör att han distanserar sig från Gerd Müller som har haft det där omöjliga målrekordet på 40 i väldigt, väldigt många år. Men i den 91:a minuten så får han till slut in det, ryck i tröjan, hela balletten. Didi Hamann knöt väl näven och spottade och svor någonstans långt därifrån. Men jävla kul att se den där desperata jakten från Lewandowski.
Ja, verkligen. Alltså, jag tycker att han är så jävla värdig också. Så, lätt, han är så jävla lätt att glömma bort Lewandowski. När man pratar om världens bästa fotbollsspelare och vilka som har varit bäst de senaste 10 åren. Så jävla lätt att glömma bort på något konstigt sätt. Men det är ju det där med Bundesliga, tysk fotboll och... Ja, jag vet inte. Men han är värd det och nu är han också i historieböckerna för den här säsongen. Och alltså, vad är det? 41 baljer?
Ja, 41.
Ja, 41. Otroligt.
Och då har han ändå missat ett par matcher här mot slutet.
Ja, ja.
Det blev ju jävligt dramatiskt i botten. Vi har redan varit inne på att det tack och lov slutade med att Werder Bremen drattade rätt ur. Men Köln, de hade ju alltså oerhörda problem med att hemmaslå Schalke och lösa eventuellt då nytt kontrakt. Nu blev det ju inte så i och med att Bielefeld gjorde sitt jobb, men det slutade i alla fall med en kvarplats för Köln som vann med 1-0. Sebastian Andersson hade ju en boll i nät som blev borta, men jag tyckte det var så jävla kul att Schalke skickade upp Ralf Färman på tilläggstid. Alltså, dyngklara för Schweiz, ändå skickar de upp keepern bara för att fucka med Köln, och Färman får ju ett jätteläge att kvittera och då skicka ur Köln. Alltså det var så jävla roligt att se liksom. Jag menar att de skulle in och fördärva för Köln. Nu håller vi undan och så får vi se hur det slutar här i kvalet neråt.
Exakt.
För Köln.
Det är play out.
Exakt, play out för Köln. Vi avslutar i Frankrike där Lille är Ligue 1-mästare för första gången sedan 2011. Då var det ett jävla lag Rudi Garcia förfogade över. Eden Hazard, Johan Cabay och så vidare. Det är många som minns det där laget. Sen dess har det ju hänt en del med fransk ligafotboll får man ju säga. PSG har blivit en annan klubb.
Sorry.
Och Lille har ju känts distanserade av både Monaco, Lyon, Marseille borde... Ha distanserat sig från en klubb som Lille.
San Pauli löser ändå Europa.
Det är otroligt. Men fan vad imponerande ändå av Lille som håller i, som löser den här titeln. Och man gör det inte för att PSG snubblar och torskar 3 raka matcher mot slutet eller vad det nu kan vara. Utan Lille gör det här av egen kraft och man imponerar på så jävla många håll och kanter.
Ja, nej, men det gör de att de ändå liksom lyckas knyta ihop säcken. Det var ju, vart ju aldrig egentligen dramatiskt i den här matchen. Det är 2-0, 1-0 och sen 2-0. Sen ser man ju på Anchard. De har ingenting att spela för.
Nej.
Och de gör ju inte som Schalke. De skickar inte upp någon målvakt. Eller liksom, ja, försöker på något sätt till en forcering. Utan det här är ju ett lag som är totalt utcheckat. Så att man förstod ganska tidigt. Sen när 2-0 målet kom också så handlar det bara om att spela ut matchen.
Börjar inte lukta lite EM-kung om Burak Yilmaz?
Ja, men lite ändå.
Alltså vilken pondus han ansluter till den turkiska EM-samlingen med här nu.
Ja, faktiskt.
Han är otroligt mäktig där längst fram på topp. Och, alltså han är så jävla... Jag tycker det är oerhört svårt att likna Burak Yilmaz vid någon annan gammal så här stor klassisk anfallare som alla har en bild av. För att han är ju liksom... Han har musklerna, han har centimetrarna, men han är ju inte liksom... orörlig på något sätt. Han är bra i spelet, han är bra i upplinkningen, han är smart. Han är, alltså, jag tycker att han är väldigt, väldigt säregen.
Ja, det är han. Och det kan vi påminna folk om att Burak Yilmaz är hur gammal då, Gusten?
Pushar han 35?
Han ska fylla 36 precis efter EM. Ja. Och den här säsongen så gör han alltså 16 mål och en hel del ass, och är ju en targetspelare som är en av ligans bästa. Då har han Ben Yedder, Depay, Mbappé de här framför sig. Så att, ja, en jättesäsong och såklart en stor anledning till att Lille löser i slutändan.
Mm. Nej, det var häftigt att se. Det var kul att se Lille-supporterna fira på gator och torg igår kväll.
Herregud, som de fira.
Ja. Och det gäller ju lite samma sak där som vi pratade så varmt om efter förra helgen när Leicester löste FA-cup-titeln. Alltså, de där bilderna, man är så jävla svältfödd på det där. För att man har knappt nått av en folksamling som inte har handlat om demonstrationer, politik och bara liksom strul och jidder de senaste 1,5 åren. Nej. Det här var liksom bara, okej, coronan, den finns där. Det kanske inte är så jävla klokt det här vad gäller smittspridning och så vidare. Men vet ni, det får kosta några positiva coronatester här. För att nu måste vi ut och bara fira här.
Mm. Faktiskt. Ja, och det var ju så vi började det här programmet med också. Och alldeles strax ska vi sätta oss i den här studion och livesända gul och gul avsnittet på YouTube. Du sitter med en gul och gul och hatt här, svensk flagga. Jag känner att det här EM:et börjar. Nu kom ju landslagsspelarna, de första kom till Båstad idag. Alltså det kommer vara folk på läktaren, vi vaccinerar. Fan, nu är 76erna, nu är det dags för 76erna. Det är ju liksom, nu börjar det närma sig mig, Gusten. Är vi samma kategori? 89, 79?
Det tror jag inte.
Jag är en egen liten fas framför dig. Ja, men förstå, alltså, det här jävla ljuset.
Du bedriver en egen liten mordutredning.
Jajamensan. Det känns bra att se folket ute på gator och torg och fira.
Ja.
Det blir ett jävla firande. Jag hade Samsung Tommy här som pratade.
Vad har vi för klassiska? Vi har Terror Tommy.
Ja, det har vi.
Vi har Samsung Tommy.
Vi har Tommy Myllymäki, Sås Tommy.
Sås Tommy.
Här finns en del olika. Hur som helst så satte han och uppdaterade sin telefon. Alla svenska supportrar som vill resa, som hade köpt biljett, måste liksom köpa om till Sevilla, och folk har ju resor på väg ner sådär. Du vet, appen krascha, du vet, Camp Sweden tillbaka och liksom söker biljetter. Jag ser på deras Facebook-sida att, ja, men du vet, folk frågar varandra var ska man vara, var i samling. Det blir en EM-sommar, det kommer att bli en EM-sommar, det kommer att bli fest, och det gör mig så jävla glad.
Men det blir inte en riktig EM-sommar om man inte sätter på sig en sån här gul och gul och fiskehatt som jag sitter i just nu.
Nej,
jag känner det.
Nej,
alltså, har man inte den här fiskhatten, men då är det inte EM-fest fullt ut. Vi har ju en gul och gul edition som är live på nakata.se. Gå in där, placea er order och gör det nu, för att de där tröjorna och attiraljerna går åt.
Gula hoodien, otrolig.
Ja, verkligen. Ni som inte ser mig i detta nu, kolla på vårt gul och gul avsnitt i Tutski Balutski, eller följ oss på sociala medier så missar ni inte hur de här ser ut. Jag kommer bo i min gul och gul fiskehatt så länge jag inte sitter i Simor-studion och program. Kanske att jag surrar in den där. Kostym, slips, hela vägen, blanka dojer, och så bara trycker på mig den där hatten.
Trycker på den där hatten.
Trycker på mig fiskhatten.
Ja, det hade varit så jäkla fint. Jag kan lova i alla fall att i second screen-sändningen i tipslördag EM edition, där kommer det vara fullt med Nakata attiraljer, Gusten.
Så är det. Hörrni, jag skulle bara vilja tacka alla som har tittat på Fotbollssöndag Europa genom säsongen. Vi gick
fin
i mål
säsong
igår. Tack så hemskt mycket. Det har varit väldigt roligt. Vi hoppas att vi är tillbaka efter sommaren.
Det är väl årets genombrott, va? Vicky Blomé, får man ändå säga.
Ja, men verkligen.
I media Sverige så är det årets genombrott.
Jag tycker att Vicky har varit, alltså, hon har aldrig varit sämre än...
Hon har aldrig darrat när det har varit straffspark.
Hon har aldrig varit sämre än starka 3+.
Nej.
Och det är inte många gånger hon har varit nere på starka 3+, utan hon ligger och puttrar på 4.
Svaga 2+ när hon inte tog ut Ronaldo i årets 11, men annars...
Men alltså, du brukar ju by default gilla folk som sticker ut hakan lite.
Ja, sticker ut hakan eller inte. Hon har en tanke och en analys kring spelarna liksom, och sitt lag. Det är,
man får väl ändå säga att det är att sticka ut lite hakan och plocka bort Cristiano Ronaldo som vinner skytteligan på 29 mål.
Om man har en analys. Ja. Om man har en tanke bakom det, och det hade hon.
Ja, nej, men jätteroligt att ha gjort den här säsongen med Vicky. Men som sagt, jag skulle bara vilja tacka alla som har tittat på oss på C-more. Vi ses igen på lördag. Då programleder jag Sveriges första träningslandskamp inför EM mot Finland på Friends Arena.
Tillsammans med ett drömgäng säkert.
Ja, men såklart. Men vi hörs innan dess. Inte bara då i Toto Balutto på torsdag, utan även i Tutski Balutski hela veckan. Det är finalvecka i Tutski Balutski. 5 avsnitt återstår. England idag. Sverige kommer. Spanien finns kvar. Belgien finns kvar. Och deppiga Ukraina.
Framförallt så kommer det då en läktarramsa, en låt,
en hyllningssång.
En hyllningssång, men den ska gunga under mästerskapet, så alla som ska resa, alla som ska in i Camp Sweden, tåget till arenan, de kommer få ytterligare en sång att sjunga.
Ska jag köra första strofen?
Kör stroferna.
Där borta vid bänken har vi ställt vår Jan. Han leder vårt landslag mot fornstora dagar.
Ja, men det är bra. Lyssna gul och gul, och vi hörs snart igen. Underbar säsong, hörrni. Vi bara rullar på under hela sommaren. 2 avsnitt i veckan. Ciao tutti.
Ciao tutti.